بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا أن يكون تفسير ما شاء الله تفسير في سورة الإسراء وكبير برمي أتلسنا في دون بشر بيسكوين ومدوغن سبكون بالله التوفيق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
أحسنت جزاك الله خير. ما شاء الله. طيب vi stannar då vid vers 46 i förra lektionen där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُ. Och vi har täckt över deras hjärtan för att de inte ska förstå den, yani Koranen. Vi har gjort deras öron döva. Och när du nämner att din Herre är en, att ingen har rätt att dyrkas förutom honom, i Koranen så vänder de ryggen och flyr med stark avsky. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att al-kuffar har en akinna. De har ett hölje runt sitt hjärta. Ett hölje som hindrar dem från att förstå Koranen. Det blir som ett hölje som avskärmar dem från att förstå sanningen. Och de har också täckta öron, vilket gör att de inte kan ta åt sig och höra sanningen. De hör, men de lyssnar inte. De förstår sig inte på vad de hör för någonting. Här finns en faida som Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah nämner. Allah subhanahu wa ta'ala säger här: وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ. Att vi har satt som denna barriär över deras hjärtan så att de inte förstår Koranen. Så att de inte förstår Koranen. Gärna, det här är en gemensam och utmärkande egenskap hos al-kafirin. Att de inte förstår sig på Koranens budskap. Vilket innebär att det är någonting negativt. Att inte förstå sig på Koranen. Vilket bevisar att Allah vill motsatsen för oss. Han vill att vi ska förstå oss på Koranen. Att vi ska ha hjärtan som är mottagliga, begrundar och förstår sig på Koranens budskap. Och han nämner också här från Al-Hassan al-Basri som nämner liknande. Att det finns ingen aya förutom att Allah vill att vi ska förstå oss på vart och hur den har uppenbarats och dess innebörd. Vad kan vi lära oss av respektive vers? Och därför finner vi att Salaf var väldigt måna om att förstå sig på varenda vers i Koranen. Som ni minns kanske vi nämnde att Abdullah ibn Mas'ud sa att det finns ingen vers förutom att jag vet vart den uppenbaras, vilket sammanhang och vad den betyder. Mujahid sa att jag läste Koranen 2 gånger för Ibn Abbas och stannade vid varenda vers och frågade honom om dess innebörd. Så allt det här bevisar vikten av att förstå sig på Koranen, att ha ett hjärta som förstår sig på Al-Quran Al-Karim. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att om du, ja Muhammad, nämner Allah ensam, yani la ilaha illallah, att endast Allah har rätt att dyrkas, så vänder de ryggen, adbaru, raji'ina, ala adbarihim nufura, yani med avsky vänder de sig bort från dig. Så som Allah azza wa jall säger i den andra versen: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Att om man nämner Allah ensam, yani la ilaha illallah, att endast Allah har rätten att dyrkas, اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, så fylls de vars hjärtan inte tror på det nästa liv med avsky, hat och avsky, när de hör om ett tawhid och de hör om kallet till la ilaha illallah. Men när man nämner avgudarna, idha hum yastabshirun, då fylls de av glädje. Ja. Och subhanallah, det här är en egenskap, och det är också en sak som alltid är värd att tänka på, att de egenskaper Allah nämner om dåtidens kuffar och förnekare finns i dagens kuffar. وَمَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ. Yani Allah säger att det kommer bara säga samma sak till dig som sades till dem innan. Det är historien repeteras och återberättas. Och därför finns de största lärdomarna i Koranen. Att vi behöver inte sitta och vänta på att det ska komma nya saker och ting. Utan det kan vara en annan färg på kläderna, men det är samma i grunden. Det är samma kuffer. Det är samma, yani, vilseledningar från shaitan, kyrk. Den kommer i olika skepnader, men den är i grunden samma sak. Och den repeteras då i historien. Så har vi en utmärkande egenskap hos kuffar, att de vill inte höra. De stänger öronen. De är bestämda på att islam är fel. De har den inställningen. Och därför stänger de, yani, kanalerna som är mottagliga för sanningen, vilket är hjärtat, öronen och synen. De vill inte ha någonting med islam att göra. Som hanala. Det är som att det kommer och det skjuts bort direkt. Och när de hör kallet till Allah, att endast Allah har rätt att dyrkas, att Allah är våran skapare, Allahs rättigheter och dina skyldigheter, att du borde vara tacksam och hängiven din skapare, så fylls deras hjärtan med hat. Och de vänder sig bort, nufuran, yani i avsky, vänder de sig bort från det som du har att säga. Och det här finner man också idag. Att vissa människor har den inställningen. Du pratar om sanningen, du kallar till sanningen, De flyr från det. Även om det inte är kroppsligt så flyr de genom att byta samtalsämne. De vill absolut inte prata om Gud och skaparen och paradiset, helvetet och nästa liv. Det vill de inte, subhanallah. Men om du nämner deras avgudar, deras ideologier, deras musik, deras fester, jag vet inte vad, i där hom yastabshirun. Alltså de hoppar av glädje när du talar om dessa falska saker. Men när du talar om sanningen så är det avsky, subhanallah. Och det nämnde vi också förra veckan att Allah Azza wa Jalla har sagt att de flesta människor hatar sanningen. De hatar sanningen. Tyvärr, det är någonting som många muslimer är naiva för. Och de är blåögda och tror att yani, det är en fröjd och alla tycker om mig. Och, nej, det är inte så. Tyvärr, de flesta står på Satans sida. De står på Shaitans sida med hans parti. Och de hatar dig och de hatar sanningen och de hatar det du står för. Men självklart, det ska inte få oss att sluta kalla dem till islam. Och att visa en god bild och bästa bilden av islam. Som är vår skyldighet. Men att man måste ha den här vetskapen. Att tyvärr, de flesta människor vill inte höra sanningen. Vill inte ta åt sig. De vill fly från dig när du talar om sanningen. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala... نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. Att vi vet bäst vad de lyssnar på när de lyssnar på dig och se när de har hemliga möten, så säger de al-mushrikin, al-mujrimin, al-zalimin, säger att ni följer ingenting annat än en förhäxad man. وَإِذْ هُمْ نَجْوَا إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Här säger Ibn Kathir, kolla hur eller Allah subhanahu wa ta'ala berättar och informerar hans profet Muhammad alayhi salatu wassalam om vad ru'asa al-kuffar, de stora ledarna från Quraysh, kuffar, sa under sina hemliga möten efter att de hört Koranen. De hört Koranen reciteras. De brukade gå och typ som tjuvlyssna. Som det nämns i vissa narreringar. Att de gick utanför profetens hus alaihissalam på natten. När han bad nattbönen för att höra honom läsa Koranen. I hemlighet. Och sen samlades de på dagen för att diskutera vad de hade hört för någonting. Och då så säger de dessa dumma argument att han är meshur. Genom att han är förhäxad, förtrollad. Och vissa ulema nämner att ordet också kan betyda att han är vilsen. Men alla alam det mest korrekta här. Att de anklagar honom för att vara meshur. Yani besatt av en jinn. Eller att han fått denna information med hjälp av shaitan. Och att han är som en trollkarl och liknande. Och vissa brukade också säga att han är sha'ir, som alla nämner i Koranen. Vissa sa kahin, yani poet, siare. Vissa sa majnun. Och vissa sa sahir, trollkarl. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, undur kayfa darabu laka al-amthal. Kolla vilka liknelser som de gör, yani som de gör till dig. Fadallu fala yastati'una sabila. Vilket fick dem att gå vilse. Och de kommer aldrig hitta vägen. Yani, då säger här ulema, kolla vilka dåliga och fula liknelser de använder för dig. Vilka klåpnamn, vilken skrämselpropaganda de använder för att för att få folk bort från islam. Och det här som innan är också någonting som fortsätter i alla tider. Att Ahlul Batil, folket av falskhet, alltid använder den här skrämselpropagandan för att få folk bort från den rätta vägen. Genom att kalla dem för fula saker, avskräckande namn. Att de är extremister, de är fundamentalister, de är wahhabister, de är salafister. Och kommer med massa såna här namn som inte har någon sanning i sig. Eller kanske har sanning men själva titlarna har feltolkats. Eller så är det rena lögner, som i det här fallet. Profeten alaihissalam var ingen av dessa saker. Det var rena lögner. Han var inte besatt, han var inte trollkarl, han var inte en poet Och han var inte en kahin och han var inte en mejnun. Och det visste de mycket väl. Men de använde bara det här för att yani, skrämma bort. Och samma sak idag. Man använder den här skrämselpropagandan mot islam och mot muslimer. Mot sanning. För att avskräcka folk från att acceptera religionen. Och här nämner Ibn Taymiyyah en fayda. Och han säger att det kan finnas vissa likheter med till exempel poesi och Koran. Men det är stor skillnad mellan dem i slutändan. Det är absolut inte samma sak. Koranen är inte poesi. Och det visste de mycket väl. Poesi kan vara vacker, Koran kan vara vacker. Men Koranen är vackrare. Poesi är ord, Koranen är ord. Men Koranens ord är tyngre. Och de visste mycket väl att han inte var en poet. Taib, de visste att han varken kunde läsa eller skriva. Och de visste att ingen före honom kommit med någonting som liknar Koranen. Samma sak, han säger Ibn Taymiyyah, de kallar honom för kahin, för spåman. Och då, enligt dem, i liknelsen, att spåmannen berättar om det fördolda. Eller hur? En spåman berättar om vart borttappade objekt ligger. En spåman berättar om framtiden, hur man kan vinna lycka och liknande saker. Och profeten Muhammed al-Islam berättar också om framtiden. Så de ser att det är den gemensamma nämnaren. Då säger han, det går inte likna. För en spåman jobbar med vem? Jobbar med? Shaitan. Och som det nämns i hadithen, de kommer till honom med en sanning och 100 lögner. Så han är en kaddab, han är en lögnare, han är en dajjal som vilseleder folk. Muhammad alaihissalam får sin uppenbarelse från Allah. Och han är allt annat än en lögnare. Han är as-sadiqul mastuq, den mest ärliga av alla, som aldrig har ljugit i hela sitt liv. Och allt han säger är haq, det är sanning. Så det finns ingen likhet mellan dem. En spåman har också syftet att vad? Tjäna pengar, vinna makt och position. Det var aldrig profeten Muhammeds mål, utan han strävade efter att sprida ett tawhid. Och samma sak med seher. En seher jobbar med shaitan och gör ondska. Muhammed alaihissalam får sin uppenbarelse från Allah och sprider khair. Och varna för shaitan. Och varna för magi. Och nämner att den som sysslar med magi är kafir. Så hur kan han vara en magiker? En person som är mashur, som är besatt. Som har en jinn i sig. Förhäxad. Beter sig galet. Muhammad al-Islam beter sig inte galet. Och så vidare. Så alla de här påhoppen har ingen grund. Och han säger Imam Sa'di en fa'ida. Han säger att när de kom med dessa falska påståenden, undor kejfa darabu läkel emfäl. Det är en emfäl här, anklagelser. De liknade dig vid dessa dåliga människor, trollkarlar, spåmän och liknande. Fadallu. Och det fick de att gå vilse. Falaya stati'una sabila. Yani de halkade och gick vilse. Och då så säger sheikhen här, varför? Att dessa falska påhopp och anklagelser blev orsaken till att de gick vilse. Varför? För de byggde sina val, yani sina livsval i livet på dessa anklagelser. Och så säger han att val som är byggt på någonting fasid, någonting felaktigt, blir ännu mer fasid. فَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. Så de finner inte vägen. Yani vad han säger här. Kuffar säger att Muhammad alaihissalam är en trollkar, spåman, han är galen och så vidare. Taib, då blir det ju per automatik omöjligt att följa honom och rätta sig efter honom. Eller hur? Så de baserar sin, yani sitt livsval, om de ska följa honom eller inte, baserat på vad de själva hittat på. Fadallu. Så självklart går de vilse. För de bygger sina val på någonting felaktigt. Och då självklart blir resultatet någonting felaktigt. Ännu mer felaktigt än det de byggde det på. Och samma sak idag om man drar den här parallellen med all falsk propaganda som sprids om islam på sociala medier, i nyheter, på tidningar, från Ahlul Bidah, jag vet inte vad. Och sen kommer någon och bygger sin bild av islam på denna falska information. Personen kommer inte gå den rätta vägen. baserat på den felaktiga bilden. Utan personen kommer gå en felaktig väg. Och så är det också vissa kuffar. De vill tro dåligt om islam. De säger att islam sätter terrorstämpel på islam. Och vem vill rätta sig efter en terrorreligion? Ingen, eller hur? Islam är kvinnoförtryckande, sätter den stämpeln. Och vem vill rätta sig efter en sån religion? Ingen. Men det är falsk information. Så vad som är byggt på någonting falskt och felaktigt, det är felaktigt, eller hur? Och därför är det så viktigt, som ulema nämner, för du'at, de som kallar till islam. Och generellt för alla. Och det här nämner Sheikh bin Baz och Imam al-Sa'di också. Att alltid yani, lägga fram islam i dess rätta skepnad, i dess rätta bild. Att kalla din sanna, rätta, rena islam. Som inte är yani, förvanskad, som inte är förändrad. Utan islam så som Allah uppenbarade den. Och som Sheikh bin Baz, han svor vid Allah att om vi bara presenterar islam på rätt sätt, kommer du se folk acceptera islam i stora mängder. Otroligt många. Problemet är när islam presenteras i fel bild, så vill folk inte acceptera det, för det är inte islam. Men ser de skönheten av islam, så accepterar de islam. Och därför är det jätteviktigt att alltid lyfta fram islams vackra och goda sidor. Och det är något som Allah lägger väldigt mycket vikt på. Och någonting som vi också alltid ska lägga vikt på, att yani, lägga fram islams vackra sidor. Nej. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala i versen efter: وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاثًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Och de säger att när vi blir ben, fragment, stoft och förmultnar, kommer vi verkligen då att återuppstå till en ny skapelse? Yani kuffar ifrågasätter här tron på nästa liv och al-ba'th wa-nushur, återuppståndelsen, yawm al-qiyama, då människorna kommer att återuppstå. Och säger, är det verkligen logiskt att när människan förmultnat och skelettet försvunnit i marken, att vi då ska återuppstå? Och då så säger Allah att till profeten Muhammad a.s. säg till dem: قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا. Säg, även om ni skulle vara sten eller järn, أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ, eller någonting som ni anser vara stort i era hjärtan, era bröst. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Och då så säger de: vem är det då som ska återuppliva oss? Och då så säger Allah: säg till dem, det är han som skapade er den första gången. فَسَيُنْغِذُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ. Och då kommer de att nicka i när med sina huvuden. Och de kommer att säga: مَتَاهُ, när kommer denna återuppståndelse som du påstår? Och då säger Allah: قُلْ, säg till dem, عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا. Det kanske är att den är nära. No. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala om hur al-kuffar ser det som omöjligt och avlägset att människan kommer att återuppstå efter döden. Och det är som att de frågar en istifham inkari, yani på ett negerande sätt. Hur ska vi återuppstå när vi blivit förmultnade? Yani det är omöjligt. Det är på det sättet de frågar. Yani, när vi blivit aivamen wa rufathen, det vill säga stoft, och skelettet har förmultnat. Och så säger de då återigen: a inna lamab'uthuna khalqan jadida. Kommer vi att återuppstå på domedagen till en ny skapelse efter att vi förmultnat och försvunnit i jorden? Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad a.s. att han ska säga till dem: säg, även om ni skulle vara sten eller järn. Och det här är de hårdaste av material, eller hur? Sten och järn. Och sen säger Allah: eller vad ni än kan tänka på. Är ni vad som ni anser vara stort? Och då säger vissa ulema: himlar, berg. Eller vissa mufassirun säger här döden. För det, döden är det största man kan tänka sig. Yani, även om ni skulle dö, även om ni skulle vara järnkroppar eller stenkroppar eller ben eller himmel, Allah kommer låta er återuppstå. Det finns ingen undanflykt från detta. Yani, vad ni än är. För ni säger, okej, skelett förmultnar, då kan vi inte återuppstå. Det spelar ingen roll, även om du är metall och dör, du kommer att återuppstå. Yani, argumentet håller inte. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala att de säger, vem är det då som ska låta återuppstå? Fasayaquluna man yu'iduna. Yani, vem är det som ska låta oss återuppstå? Om vi nu är sten eller metall eller någonting sånt, då så säger han, kul, säg han som skapade er den första gången då ni inte var någonting alls. Och sen så blev ni människor och spred er på jorden. Han kan verkligen återskapa er i vilket tillstånd och vilken skepnad han vill. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayh. Att det var han som påbörjade skapelsen, skapade er igen i första gången, och det är han som kommer återskapa er, och det är lättare för honom än det är mindre för honom. Yani, vad är svårast? Att skapa någonting första gången eller att återskapa någonting? Även om du tar, till alla tillhör de högsta liknelser, att du bygger en bil från ingenting eller att du sätter ihop en bil som faller ihop, vilket är lättast? Att sätta ihop den är lättare, för då har du bara bitarna ligger där. Eller hur? Precis. Men den första är svårast. Och ingenting är svårt för Allah. Ingenting är, som Allah säger, aziz, ingenting är svårt eller komplicerat för Allah. Allah säger bara kun fayakun, subhanallah. Och han kommer att ta oss ut från jorden och vi kommer alla att stå inför honom subhanahu wa ta'ala. Och då nämner också här Sa'di en fa'ida. Vad som fick kuffar att ställa den här dumma frågan, vem är det som ska återskapa oss? Det var deras yani låga tro om Allah. Att de jämför Allah med sig själva. Att det här är någonting som vi inte kan göra. Yani, vi kan inte ta ett skelett från marken och göra en levande människa av det. Då kan Allah inte heller göra det. Yani, så låg var deras IQ. Att de jämförde Allah med sig själva. Och hasha lillah, Allah är överallt vad man kan föreställa sig. Och Allah azza wa jall, ala kulli shay'in qadir. Allah gör exakt vad han vill och han säger bara kun fayakun. Och det är också en sak som också är väldigt återkommande hos kuffar. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Att de har sannoliken underskattat Allah. Att det är det som får dem att förneka Allah. Att de jämför Allah med människor. Och ger Allah mänskliga egenskaper. Och sen tänker de att hallas, vi behöver inte dyrka honom, han är som oss. Han är bristfällig och hit och dit. أعوذ بالله. سُبْحَانَهُ عَمَّا يَقُولُونَ. Allah upphöjd över allt som de säger. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, att de då frågar metahu, när kommer denna återuppståndelse att ske? Yani, som att den aldrig kommer att ske. Och då säger Allah kul asa en yakunu qariba. Asa betyder här den är nära. Asa kan också på arabiska betyda kanske den är nära. Asa, yani kanske. Men här i Koranen, yani betyder den är nära. När Allah använder det här ordet, asa, yani den är nära. Och allt som är lovat är nära. Dunya är kort och domedagen ligger runt hörnet. Så är det. Iqtarabat as-sa'a. Allah säger att domedagen är nära. Och profeten a.s. sa att jag och domedagen sändes så här. Så pekade han med långfingret och pekfingret. Yani mellan Muhammeds ankomst a.s. för 1400 år sedan och domedagen är det här lilla avståndet från pekfingret till toppen på långfingret. Så domedagen är väldigt, väldigt nära. Vi är den sista umman, vi lever i den sista tiden, vi fick den sista profeten, vi fick den sista boken. Domedagens tecken, de flesta har kommit. Domedagen är nära. Men som Imam Sa'di säger här, de ställer inte den här frågan metahu, när är domedagen, för att skärpa sig, för att tro och förbereda sig för mötet inför Allah. De ställer den bara för att göra narr av profeten alaihissalam. De tror alltså inte på domedagen. Tayyib. Så att den viktiga frågan är aldrig när är domedagen. Även för oss. Därför när en man kom och frågade Rasulullah alaihissalam när är domedagen, så sa han: vad har du förberett för domedagen? Det här är den relevanta frågan. Inte när är domedagen. Ja, om du vet att domedagen är om 10 år och du ändå förnekar det, du ändå inte vill dyrka Allah, vad är då nyttan av att ha kunskapen om domedagens ankomst? Det finns inte, eller hur? Men den stora nyttan är att förbereda sig för domedagen. Då spelar det ingen roll när den är. Taib. Så att det är någonting vi alla ska ha i åtanke. Att förbereda sig för domedagen. Och det här är också en sak som utmärker många kuffar. Att de förnekar tron på nästa liv. De förnekar återuppståndelsen, domedagen, paradiset och helvetet. Vilket också är en väldigt stor faktor till att de beter sig som de gör. För den som inte tror på ett nästa liv, den som inte tror på en belöning, på ett straff, ett möte med sin skapare, har kanske inga hämningar, ingenting som håller personen tillbaka. För att det finns inga konsekvenser. Gör vad du vill. YOLO. De säger, du bara lever en gång och sen chalas. Du blir en jordgubbe, säger de. Nej, det är inte så. Du ska till paradiset eller helvetet. Så ja, men har man den inställningen, det är bara att leva livet, eller hur? Men så är inte sanningen. Utan det finns ett liv efter detta, och det är det livet som vi måste förbereda oss för. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala att han då kommer att kalla oss ut från jorden. يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ. Att den dagen han kallar er, så kommer ni att besvara honom bihamdi, yani i lydnad till honom, som här al-Mufassirun säger. Yani ingen människa kommer att stanna kvar i jorden. Ingen människa kan stoppa Allah Azza wa Jal, utan alla människor kommer att stå framför Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kommer bara säga kun fayakun, och hela mänskligheten kommer att återuppstå. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَن. Och säg till mina tjänare att säga vad som är bäst. För säkerligen så skapar shaitan oenlighet mellan er, eller mellan dem. Och säkerligen så är shaitan en klar och tydlig fiende till människan. Den här versen är väldigt viktig, och den tilltalar oss alla. وَقُلْ لِعِبَادِي. Och säg till mina tjänare. Yani det är vi. Det här är ett påbud till oss. Vad är påbudet? يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَن. Att de ska tala med de ord som är bäst. Yani när vi talar, så ska vi tala med de bästa, vackraste och finaste ord. För gör vi inte detta, så kommer shaitan komma mellan oss. Yani, och shaitan kommer att få oss, när vi talar dåligt till varandra, att orsaka fiendskap och hat som kanske leder till fysiskt våld. För shaitan är människans och yani Adam och hans barns svurna fiende. Från den dagen han vägrade göra sujud till Adam. Så shaitans adawa, hans fiendskap, är klart och tydligt. Ja. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala det här väldigt vackra rådet, att vi ska tala med de ord som är vackrast. يَقُولُ اللَّتِيهِ أَحْسَن. Och Imam Sa'di nämner här att tala med de ord som är vackrast, som är bäst. Han säger, det är alla ord som för oss närmare till Allah. Allt som för oss närmare till Allah. Som al-qira'ah, att läsa eller citera Koran. Al-dhikr, att påbjuda det goda, att förbjuda det onda och att lära ut kunskap. Wa kalam hasanin latif ma'al khalq. Och att man talar mjukt och snällt till skapelsen. Och så säger här Imam Sa'd en väldigt viktig sak, att om du har valet mellan två goda ord så ska du välja det bästa, om du inte kan kombinera mellan dem. Okej. Allah säger här: säg till mina tjänare att de ska säga allati hiya ahsan. Vi ska säga det som är bäst. Superlativ. Bäst, inte bättre. Bäst. Så har du valet mellan att säga två saker och det ena är bättre än det andra, så ska du säga det som är bäst. Om du inte kan kombinera mellan dem. Taib. Du ska alltid välja vad som är bäst. Och det är en viktig egenskap hos muslimen som Allah Azza wa Jalla har betonat flera gånger i Koranen, att man alltid ska tala med de bästa och vackraste ord. وَقُولُ لِنَّاسِ husna. Tala gott till folk. Men kan يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, som det nämns i hadithen, فَلْيَكُلْ خَيْرًا. Det som tror på Allah och domedagen ska tala gott, eller var tyst. وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا. Tala korrekta ord. Och liknande. Yani, vi ska alltid tala med de bästa, vackraste och finaste av ord. Och vissa av salaf, som Al-Hassan, han sa att versen är att du bemöter dåligt tal med gott. Du besvarar inte med likadant. En person säger någonting taskigt till dig och då säger du till honom yahdik Allah, yaghfir Allahu lak, yarham Allah, yarhamak Allah, och så vidare. Yani, du besvarar med de vackraste och finaste ord, som Allah säger idfa' billati hi ahsan. Besvara med vad som är bättre. Yani, sjunk inte till personens låga nivå, utan var högre och besvara med någonting bättre. För vad händer när vi inte använder de bästa orden mot varandra? Shaitan kommer emellan. Och det kan vara här två saker. Det kan vara att en person använder fula ord mot en annan muslim. Taib. Då definitivt kommer shaitan emellan. Du svär, du förbannar, du kränker, du förnedrar, du baktalar, du vanärar. Khalas, shaitan kommer emellan. Garanterat. Och kanske det blir gärna ett svar verbalt eller fysiskt. Och det blir bråk, det blir konflikter. Så shaitan kommer emellan. Eller även när det kommer till att man ska säga någonting, att man kanske uttrycker sig fel. Man använder fel ordaval. Det ska man också vara försiktig för. För det, även där kan shaitan komma emellan. Att du säger någonting och du väljer inte riktigt dina ord, så personen förstår dem på ett negativt sätt. Men du avsåg inget negativt. Men personen förstår dem på ett negativt sätt. Och här har vi två viktiga saker att tänka på. När du talar, försök alltid att vara tydlig. Lägg fram det på ett tydligt sätt, på ett fint sätt, så att personen inte ska misstolka dig. Okej? Okay? Och två, när man tilltalar dig och personen kanske använder lite luddiga, otydliga, oklara meningar som kan tolkas positivt och negativt, försök då alltid tolka det till det positiva. Och var inte den här tjurgubben, den här personen som alltid är pessimistisk och negativ och alltid tolkar saker och ting på det sämsta och värsta sättet. Det är säkert sådana människor. Du säger någonting positivt och personen blir tjurig. Så bara, men vad händer? Vad har jag gjort för någonting? Så bara, men du sa sådär. Men jag menar inte det. Nej, du menar visst det där. Det finns sådana människor, eller hur? Men varför? De mår inte bra. De har den här inställningen. Men man ska inte vara så. Det har nämnts från sahaba att har du möjligheten att tolka din broders ord på ett positivt sätt, även ur 70 aspekter, så gör det. Ja, det finns en aspekt negativ. Försök med 70 aspekter tolka det på ett positivt sätt. Så att shaitan inte kommer emellan. För shaitan, han är mån. Han är la'in. Han är verkligen där och försöker göra fiendskap mellan dig och din broder. Hela tiden. Allah säger här, han är en adun mobin. Han är en tydlig fiende, svuren fiende. Han försöker med alla medel att förstöra mellan muslimer. Taib. Som han nämnde här i versen. Yanzagu bainahum. Yani han, yanzag, kommer emellan. På alla möjliga sätt och försöker att få det att säga fula saker. För att få det att uppfatta saker på ett dåligt sätt. För att sen göra bråk och tjafs mellan er. Och han nämner också här Ibn Kathir hadithen. Där profeten alaihissalam sa att man ska inte vifta eller rikta ett järnföremål mot sin broder. Det kan vara järnföremål eller vapen mot sin broder. För innehu la yadri, för han vet inte. Kanske shaitan kommer wa yanza fi yadihi, och puttar till hans hand så han kanske skadar sin broder. Fayaqa fi hufratin fi an-nar, och han hamnar i en grop i helvetet. Yani även om det är skoj och du står i köket och han gaffel eller kniv i handen och du står mot en broder eller din fru eller någon annan, så ska du aldrig rikta det här föremålet mot dem. När du pratar eller du skojar med en kniv eller någonting sånt, aldrig någonsin. Eller pistol, som vissa gör, de skojar med en pistol. För shaitan kan komma och putta till din hand. Och du hugger eller skjuter personen och hamnar i helvetet på grund av vad du gjorde. Och du är ansvarig. För det var du som riktade vapnet. Taib. Så shaitan är våran fiende och ska behandlas som en fiende. Och här finns också en sak som vissa av Mufassiru nämnde, som Qatada, att shaitan är våran fiende. Han säger att kontra våran fiende är shaitan är med lydnad. Du vet, en fiende, du krigar mot honom, skjuter honom, jag vet inte vad, i krig. Men shaitan går inte att skjuta, eller hur? Han är kvar. Så hur ska du kontra shaitan? Hur ska du kriga mot shaitan? Vad är ditt krig mot shaitan? Vad sa han? Lydnad till Allah. Det är så du krossar honom. Och det är så du vinner över honom. Den dagen du dör som muslim, han gråter. Han är förkrossad över att yani, du lyckades vinna över honom. Men dör du som kafir, munafiq, a'udhu billah, syndare, grov syndare utan att göra tauba, han är jätteglad. Yani, för du har följt honom och hans väg. Allah subhanahu wa ta'ala säger sen: Rabbukum a'lamu bikum, in yasha yarhamkum wa in yasha yu'adhibkum wa ma arsalnaka alayhim wakila. Er herre känner till er bäst. Om han vill så kommer han att vara nådig mot er, och om han vill så kommer han att straffa er, och vi har inte sänt dig Muhammed som en wakil, yani väktare över människorna. Allah azza wa jalla är den som bäst känner till människans tillstånd. Och då säger här Imam Sa'di, och därför beordrar Allah azza wa jalla bara med vad som är bäst för människan. Allah beordrar aldrig med någonting som är dåligt eller skadligt för mänskligheten. Och det är en väldigt fin sak att alltid betona att alla påbud i islam är övervägande gott. Helt gott eller övervägande gott. Och alla förbud i islam är helt dåliga eller övervägande dåliga. Det finns ingenting i islam som Allah beordrat som är dåligt. Taib. Och det finns ingenting som Allah har förbjudit som är bra. Och då sa vi övervägande. För det kan, som alkohol, alla säger att dess skada är högre än dess nytta. Här nämner nytta. Men om vi säger det är 99% skada, ska det vara halal eller haram? Haram. Och den här 1% nytta, den kan vi vara utan. Hänger ni med? Så vad som är skadligt är förbjudet. Så Allah azza wa jalla är den som bäst känner till vad som är farligt och vad som är bra för oss. Även om vi ibland kanske tycker annorlunda. Men Allah azza wa jalla är arham bina min anfusina. Allah vet och är mer barmhärtig mot oss än mot oss själva. Och sen säger Allah azza wa jalla att om han vill kommer han att ge er sin rahma. Yani då säger Ibn Kathir, han ger er framgång till att lyda honom, att vända er till honom. Yani så att ni får paradiset. Och om han vill så kommer han att straffa er. Och vi har inte sänt dig, ja Muhammad, som en wakil, yani som en väktare över dem, utan vi har sänt dig som en nadir, som en varnare. Att den som lyder Allah går in i Jenna, och den som trotsar Allah går in i elden. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Och din herre känner bäst till vad som finns i himlarna och vad som finns på jorden. Och säkerligen så har vi gett högre status till vissa profeter jämfört med andra. Och vi gav Dawud al-Zabur. Naam. Allah Azza wa Jal känner bäst till vad och vem som finns i himlarna och på jorden. Yani av dem som har valt att tro och de som valt att förneka. Och Allah känner bäst till vilken status de har. Och Allah känner bäst till vad de förtjänar och vad de inte förtjänar. Och Allah säger här att han har givit vissa sändebud status och position över andra. Och vi gav Dawud al-Zabur. Allah subhanahu wa ta'ala säger här att han upphöjde vissa profeter över andra. Som då Allah säger i surat al-Baqara, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Att det här är sändebuden, vi gav vissa förträfflighet över andra. Naam. Så här nämner Allah Azza wa Jalla att vissa profeter har en grad över andra profeter. Och då säger här Ibn Kathir att det här går inte emot hadisen som finns i Bukhari Muslim. Där Allah subhanahu wa ta'ala säger, la tufaddilu bayna al-anbiya. Att, yani, särskilj inte mellan profeterna. Och också andra hadithen säger inte att jag är bättre än Jonas. Så hur förstår man dessa? Hadithen säger särskilj inte mellan profeterna. Och Allah säger att vissa profeter gjorde vi bättre än andra. Så hur kan man förena mellan dessa? Motsäger de varandra eller inte? Och svaret är att det finns ingen motsägelse. Utan vad Ibn Kathir här nämner. Yani, ge inte förträfflighet till vissa profeter baserat på yani, gissningar eller lustar. Eller al-asabiyya. Eller partiskhet. Och andra ulema nämner också. Eller i form av om det är nedlåtande eller kränkande. Ska jag förklara det här. Yani, du kan inte bara hitta på att ja, men den här profeten är bättre än han. Jag tycker det. Han är min favorit. Du kan inte köra så. Det är inte tillåtet. Och det är förstått. Sen kan du inte heller göra det av partiskhet. Att säga, ja men vi araber. Därför alla arabiska profeter är bättre än alla judiska profeter. Sådär. Det finns 5 arabiska profeter i Koranen. Du bara, med alla arabiska profeter är bättre. Jag tycker det. Jag kan inte säga så. Det blir partiskt. Och det saknar också grund. Eller om det är yani, för att kränka någon. Typ en muslim tjafsar med en kristen. Och så börjar han, nej men Mohammed är bättre än Jesus. Alayhissalam. Och sen börjar tala om Jesus på ett nedlåtande sätt. Det här är absolut förbjudet. En muslim får inte tala om en profet på ett nedlåtande sätt. Vem det än är. Vi älskar och upphöjer alla profeter. De är de bästa av människor. Och man får endast nämna dem med gott. Att nämna en profet på ett nedlåtande sätt är kufr. Och ta människan ut ur islam. Det är ridda. Yani, lämnar islam. Den som förolämpar eller svär åt en profet. Så ur den här aspekten är det inte heller tillåtet. Utan muslimen älskar alla profeter. Men när det kommer till kritan så säger här Ibn Kathir att vissa profeter är bättre än andra. Och här har vi beviset. Allah säger klart och tydligt att vissa profeter gav vi förträfflighet över andra. Och han nämner också, han säger bil ittifaq, ijma. Alla ulema är överens om att ar-rusul är bättre än al-anbiya. Att sändebuden är bättre än profeterna. Och ni vet ju hadithen att Allah har skickat ungefär 120 000 profeter och 300, vad är det? 12 eller 314 rusul ungefär. Taib, hadithen är ungefär 124 000 profeter och ungefär 300 rusul. Och rasul är högre än nabi. Okej? Okay? Så han säger här ett konsensus att rusul är bättre än al-anbiya. Och så säger han också att det är konsensus i att ulul azm från rusul är bättre än resten av rusul. Och ulul azm, de profeter med stark viljekraft. Som Allah Azza wa Jalla nämner i surat al-Ahzab och surat Shura. Finns två verser i Koranen där Allah nämner ulul azm. Surat al-Ahzab där säger Allah, wa idh akhadna minan nabiyyin. Och då vi tog ett avtal eller löfte från profeterna. Mithaqahum wa minka, och från dig. Då har vi den första, yani Muhammad alayhi salatu wasalam. Wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Där har vi ulul azm. I surat Ash-Shura, shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan. Vi har lagstiftat till dig den religionen som vi gav till Nuh. والذي اوحينا اليك ودن vi gav till dig, وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. طيب, så här nämns då ulul azm. Vilka är de? Nuh, om vi tar dem i tidsordning, Nuh alayhi salam, och sen Ibrahim, och sen Musa, Isa, Muhammad alayhi salam. Och så säger han wala khilaf, och ingen ikhtilaf, att Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdaluhum, han är den bästa av dem. Thumma ba'dahu Ibrahim, och sen Ibrahim. Thumma Musa ala al-mashhur, och den kändaste åsikten är att Musa kommer sen. Och han säger att vi har talat om den här frågan på andra platser. Och sen säger Allah wa atayna Dawud az-zabura, och vi gav Dawud az-zabur. Yani vi ärade honom med den här boken. Och det sägs att Al-Baghawi nämner i tafsir att Al-Zabur är en bok som inte innehöll några lagar, utan det var en bok som var yani pris och dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Yani en bok som innehåller vackra dua där man upphöjer och prisar Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger att den var 150 sura. 150 sura som bara var att man lovordar och prisar Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, de kallas så på svenska. Jag vet inte om det blir korrekt att säga så islamiskt. Heter de Davids salmer? Ja, de heter så i Bibeln. Ja. Men jag vet inte om man kan säga så på. Det blir också som sång. Dua och dikr och pris av Allah azza wa jal. En sista fejda innan vi avrundar. Den här versen, då Allah azza wa jal nämner att vi gav vissa profeter förträfflighet över andra, och vi gav Dawud az-Zabur. Det här tilltalar folket i Mekka. Och folket i Mekka visste och kände till detta. De trodde på profeterna och visste till deras berättelser och så vidare. Och visste att vissa profeter fått vad andra inte fått. Att Allah talade till Musa, att Allah gav Suleiman al-Mulk, att Allah upphöjde Ibrahim och så vidare. Att Isa hade en viss position. De kände till de här sakerna generellt igen. Och då säger Allah frågandes, yani om dessa profeter gavs vissa saker som andra inte fick, vad är då problemet med att Muhammad alaihissalam fick al-Quran? Att vi faddalahu, yani vi gav honom förträffligheten, att vi gav honom Koranen. Yani på samma sätt som ni kan finna detta logiskt, att vissa profeter fick vad andra inte fick, vad är då problemet med att Muhammad alaihissalam inte fick vad andra profeter inte fått? Så att det återigen ett logiskt, rationellt argument mot al-mushrikin i Mekka. Och vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.